Det är onsdag morgon den 13 maj och här sammanträder verkställande utskottet Expressens podcast om svensk politik. Som vanligt med mig Viktor Bartkron, med dig Maggie Strömberg.
Ja, och med Thomas Norenskjöld i studion. Vi sitter alla i samma rum för första gången på så himla länge.
Ja, men trevligt.
Och idag ska vi såklart prata om lobbyisterna och politikerna.
Ja, Maggie, det är väl korrekt att säga att veckan i ankdammen har dominerats av det reportage som publicerades i Svenska Dagbladet i förra veckan.
Precis. Annie Reuterskiölds granskning av Liberalerna som lite slog ner som en bomb i onsdags, får man väl säga.
Det får man väl verkligen säga.
Och jag ska försöka sammanfatta denna väldigt långa artikel för de som möjligtvis inte har läst den men ändå lyssnar på den här podden, vilket ju verkar konstigt. Men i alla fall, så att vi alla har liksom samma grundbild, så kan man säga att rubriken på det här jobbet var "Så blev lobbyisternas agenda Liberalernas politik". Och det är en jättelång artikel som handlar om relationen mellan Johan Jakobsson, tidigare partisekreterare, legendarisk spin-doktor. Hade man kanske, gud vilket gammaldags ord det kändes som.
Ja, men ändå, jag tror att han själv skulle uppskatta det.
Eller strateg kanske man ska säga. Relationen mellan honom, Nyamko Sabuni och tidigare partiledaren Lars Leijonborg. Båda de här som har tidigare någonting jobbar ju nu som lobbyister. Johan Jakobsson är på ansedda byrån Nordic Public Affairs som han själv startade. Ihop med Lars Leijonborgs gamla stabschef, va?
Precis. Och numera är han ju dock på Svenskt Näringsliv.
Just det, numera är han på Svenskt Näringsliv som kommunikationschef. En liksom tung post på Svenskt Näringsliv. Ja, men caset i den här artikeln är att de var med och drev Sabonis kampanj för att bli partiledare. Och det har ju hon tidigare pratat ganska öppet om, att de var rådgivare till henne då. Och frågan som ställs i reportaget är liksom hur mycket hade de här personerna, deras byråer och deras kunder, inflytande över Liberalernas politik? Och då är liksom exemplet Sabonis viktigaste förslag om en elektrifieringskommission som hon lanserade i sitt första Almedalstal när hon var helt ny. Detta är då enligt artikeln en idé som kommer från Scania, som Johan Jakobsson har haft som kund.
Just det.
Eller hur? Är detta jag bild?
Så förstod jag också.
Ja, men, sen finns det ju också en del som handlar om Leijonborgs inflytande på Sabuni, att han har hjälpt henne med tal och politikutveckling och sådär. Att Johan Jakobsson ska försöka påverka Liberalerna att rösta för Kristersson i regeringsbildningen. Att han har en nära relation med Mats Persson, ekonomisk politisk talesperson.
Mentor, va?
Mentor till Mats Persson. Och att då Nordic Public Affairs säger källor på byrån, som jag uppfattade, att ska då ha inflytande över regeringsförhandlingarna typ fortfarande.
Ja, men hela byrån beskrevs väl som någon form av kampanjcentrum för Sabuni-falangen, får man säga, i den här artikeln.
Ja, och mycket av detta bygger på anonyma källor. Mycket liksom av detta har det ryktats om ganska länge i politikvärlden. Alltså det har snackats en hel del om liksom relationen Jakobsson-Sabuni och också om att Leijonborg går runt i riksdagen mycket och vill vara med. Liberalernas svar på detta, de har ju gett intervjuer då till Dagens Industri och till SVT. Typisk krishantering hos partierna. Man går inte till den reporter som har gjort liksom granskningen utan till någon annan. En näringslivsvänlig tidning. Kan man kalla din gamla tidning det, Thomas?
Ja, men sen kan man säga till tidningens försvar att det kom ganska mycket kritiska frågor även i artikeln.
Ja, men Liberalernas liksom försvar är ju då i alla fall att det är väl, eller Sabuni säger, det är väl självklart att jag lyssnar på gamla erfarna liksom politiker som fortfarande har ett intresse av att det ska gå bra för Folkpartiet. Förlåt, Liberalerna heter de nu.
Det är helt okej att säga Folkpartiet i den här podden, tycker jag.
Men också att partiet har varit för elektrifiering av vägar sedan långt innan Sabuni blev partiledare. Plus att hon säger också att hela tiden har hon sagt att hon ska lyssna på näringslivet. Det här var frågor hon höll på med när hon jobbade på ÅF.
Ja, men sen kan man väl säga också att i den här då striden som var i Liberalerna förra året när man mellan Ullenhag och Sabuni, så var det ju verkligen, men det var två läger, och de som ville ha Erik Ullenhag tillhörde ju mycket partietablissemanget, den dåvarande partiledningen runt Jan Björklund, och det många använde som försvar här var ju att ja, men nu Sabuni som ville bli partiledare och aspirerade på det, vilka skulle hon vända sig till? Jo, men den falang som hon tidigare hade tillhört runt Lars Leijonborg, Johan Jakobsson, att vänster de var därmed ganska naturligt så. Och sen så pekar de också på att då den här byrån, där fanns det Nordic Public Affairs. Alla där var inte team Sabon, utan det fanns olika uppfattningar även där, som på många andra ställen i partiet.
Ja, men någonstans så, allt det här kokar väl lite grann ner till hur man ser på det faktum att Johan Jakobsson och Lars Leijonborg numera är lobbyister samtidigt som de är aktiva i partiet. Och där är det uppenbart att det finns väldigt olika syn på det. Att för vissa, som Nyamko Sabuni, när hon får frågan om det, så att det är ju självklart att folk har jobb utanför politiken men fortfarande är aktiva i partiet. Och det är ju någonstans en grundbult i liksom, ja, de föreningar som är partier, att folk ska kunna jobba med andra saker än politik men ändå vara aktiva i partiet. Dock, det är väl kanske då lite speciellt att jobba med politisk påverkan mot betalning och samtidigt ha en central roll i ett parti, kan man också tycka.
Man kan ju fråga om de nu är, varför jobbar de inte för Liberalerna om de nu tycker det är så viktigt att påverka Liberalernas politik? Varför ingår de inte i Nyamkos stab nu?
Det kan man fråga sig, men jag menar, det är ju inte olagligt eller ens olämpligt för en partiledare att ha rådgivare som inte är liksom heltidsanställda i partiorganisationen eller i regeringskansliet. Men det som sticker i ögonen, tror jag, på många på bredden som läser det här, är ju det faktumet att, ja, men här är då de här tunga seniora karaktärerna, nu jobbar de med att ta betalt av företagaktörer, vi vet inte riktigt vilka, för att driva en politisk agenda, och de har också, som vet, vid sidan av det, en rådgivande roll till ledningen i ett riksdagsparti. Vi vet inte exakt hur det har gått till, men det är väl det som är problemet ur det perspektivet.
Men det intressanta någonstans när det här kom var ju också reaktionerna, där man såg att den här artikeln delades väldigt mycket. Många liksom utanför politiksfären, som jag såg i mina flöden, de var så här, varför har ingen skrivit sådana här artiklar förr? Varför har ingen berättat att det så här går till? Och liksom, vad håller de politiska journalisterna på med? Det här måste ni berätta. Medan inom politikvärlden så var ju folk lite mer så här, jaha, men det vet väl alla att det är så,
ja,
här
alla vet
går
att
till.
Johan Jakobsson är lobbyist, ja, precis.
Ja, eller att, liksom det på, att det finns lobbyister som påverkar partier. Jag pratade med en person om den här artikeln, som tidigare har varit liksom på en viktig strategisk post i ett parti och som numera befinner sig i påverkansbranschen. Och då pratade vi om så här konsekvenserna för januariavtalet i och med det här avslöjandet. Och jag sa att, ja, men de andra partierna kanske blir svinsura över att det liksom är någon annan som har fått in en punkt här i regeringsförhandlingarna. Och den här personen bara hånskrattade åt mig och sa liksom, hur många punkter i liksom januariavtalet kommer inte från lobbyister, organisationer, påverkanspersoner från början.
Ja. Men jag tänker också på det som du sa, Viktor, att nej men, i vårt jobb, eller mitt jobb i alla fall, så är det ju, man har ju nästan dagligen kontakt med tidigare politiker som befinner sig i näringslivet eller påverkansbranschen på olika sätt, och som har ofta då en god kunskap om vad som händer i deras gamla partier, för de har väldigt mycket kontakt med dem. Och det är ju, men det är svårt att avgöra sådär. Det är väl det som gör det här till en svår fråga, att i vilken utsträckning är Johan Jakobsson eller Lars Leijonborg bara rådgivare och de är med och påverkar, för de är den typen av politiska djur som vill och tycker det är kul att påverka och, ja, men kanske hjälpa en tidigare vän och kollega. Precis som att Göran Persson är mentor och ger råd åt Karl-Petter Thorvaldsson och har gjort det under hela hans karriär, så är det ju görande egenskap av lobbyist för, ja, försvarskoncernen Saab, eller görande i egenskap av att han kanske inte kan hålla fingrarna borta och blir smickrad av att få vara med och påverka sitt gamla parti och rörelse.
Och går det ens att dra en sån distinktion? Det hävdar ju Nyamko Sabuni att, ja, men Lars Leijonborg kan ju hålla isär sina roller som politisk påverkare och politiskt aktiv. Det är väl en relevant fråga om det är möjligt, men det är, men en, är såklart upp till var och en att avgöra.
En aspekt här är ju också, det är ju vi känner ju alla Annie Reuterskiöld och har jobbat med henne på olika sätt och så. Men det är ju svårt att liksom värdera en kollegas artikel som bygger på anonyma källor.
Absolut.
Och det är ju alltid svårt. Samtidigt så mycket av, ska man granska den här typen av verksamhet så måste man ha anonyma källor eftersom allting är så hemligt. Eller Thomas, du har ju gjort något liknande avslöjande om hur man har försökt påverka SD.
Ja, precis. Jag skrev när jag var på Dagens Industri om hur lobbyorganisationer, näringslivet, satte tänderna i SD i vinstfrågan. Alltså SD är ju ganska, tycker jag, ett rätt intressant exempel på vad lobbyism kan innebära. Och SD också kanske ett särfall, för de var i alla fall då väldigt lättpåverkade, det visar sig. Men man valde ju från, det är därför de är intressanta som exempel, LO från vänster, där valde man att inte ha några kontakter med Sverigedemokraterna. Man försökte inte påverka dem, man stängde dörren. Medan man från näringslivet ganska snabbt insåg att, man gjorde en annan analys, att här har vi en möjlighet att påverka detta parti som håller på att etablera sig och i stora, och det gjorde man också.
Och vi ska säga det att Sverigedemokraterna då fram till, det här utspelar sig 2014-15
runt valet 2014.
Före det var ju SD ett uttalat nej, vi varken vänster eller höger, och de röstade lite så också i riksdagen, de stod och vägde lite grann och hade inte riktigt satt ner foten kring vad de skulle vara i, till exempel den ekonomiska politiken.
Nej, men
efter det här så blev det mycket tydligare högerprägel.
Ja, men det var ju så att den första mandatperioden var i riksdagen, där var ju stod de ju närmare Socialdemokraterna i många grundläggande frågor som synen på statens roll i ekonomin och sådär. Ett väldigt konkret exempel är ju då vinstfrågan, för det var där mycket av lobbyingen handlade om den.
Vinster i välfärden.
Och där, inför valet 2014, så gick Sverigedemokraterna till val på en linje som var i linje med Vänsterpartiets i princip. Man var kraftigt emot vinster i välfärden. Något år senare, ett halvår efter valet 2014, så hade man en linje som var i överensstämde med Moderaternas. Och det som hade hänt emellan där var att det hade varit kö i princip. Jag kommer att prata med många sverigedemokratiska riksdagsledamöter som i förtjusning beskrev hur de blev så otroligt uppvaktade av näringslivet och olika lobbyorgan. Och det där fick en enorm betydelse. Alltså det där är mytomspunnet än idag. Man pratar om det. Då var det kontroversiellt. Marcus Uvell, som då var Sverigechef på Kreab, var den som var en central figur. Han fick senare sparken på grund av sina relationer till Sverigedemokraterna. Idag tror jag de flesta i näringslivet och de här olika lobbyorganen skulle säga att det här är kanske den mest framgångsrika lobbyinsatsen som näringslivet har gjort kanske i modern tid. Det är ju en bransch som omsätter över 100 miljarder som man räddade här genom Sverigedemokraternas omsvängning.
Och i en lite större perspektiv säkrade en höger majoritet i riksdagen för ett decennium kanske. Så det är onekligen en insats med viss betydelse.
Men det är ju väldigt intressant det du säger, att de gick ju till val på en linje som var lik Vänsterpartiet i den här frågan. Och det här var ju en jättestor fråga vid den här tiden. Och jag minns, jag läste, alltså Henrik Oskarsson på Göteborgs universitet, han har gjort forskat på varför man byter parti. Och väldigt många av sossarna som gick, alltså sosseväljare som gick till Sverigedemokraterna, då handlade just om välfärdsfrågan. Den var för vissa liksom lika viktig som migrationsfrågan. Så det är väldigt spännande att SD har kunnat svänga så hårt i den frågan, men ändå inte förlorat något på det.
Verkligen.
Men vinst i välfärden i allmänhet är ju, kan man säga att det är den största sektorn inom lobbyn? Nej, det kan man kanske inte säga. Men det är ju en väldigt, liksom, det har lite exploderat med...
Jag tror att det har betytt att det är en bransch som är enormt beroende av politiska beslut och som är helt, består av tidigare S-politiker och borgerliga politiker på alla möjliga håll. Och är helt beroende av politiska beslut eftersom det sitter politiker i kommuner och landsting och handlar upp de här tjänsterna av ibland tidigare kollegor.
Mm. Precis, medan ska då, som var aktuellt i det här Liberalerna-fallet, de kanske har vissa specifika intressen av att Sverige satsar på elektrifierade vägar, men i övrigt driver de ju sin verksamhet ganska fristående från staten. Mm. Det gör ju inte välfärdsföretagen.
Nej, men jag minns jag skrev då kring när Socialdemokraterna på kongressen 13 skulle ta, vinstfrågan var jättestor, de skulle liksom, hade gjort en stor utredning, då skrev jag lite om hur lobbyisterna hade jobbat. Och då insåg jag när jag kollade bak i historien att hela liksom, det här så som välfärdssverige ser ut nu med alla friskolor, det är ju en produkt av egentligen lobbyism från första början. Alltså Pysslingen som ju var pionjär företaget, den här förskolan som fortfarande finns idag, där mina barn för övrigt går, man ska anmäla jäv nu. Men,
det beror på om du gillar den eller inte.
Jag älskar deras pedagoger. Men,
då får du gå ut nu.
Men i alla fall, Pysslingen kom ju till som en lobbyprodukt där liksom en näringslivsfinansierad organisation fick i uppgift att nu ska ni hitta på sätt att liksom få in konkurrens i välfärdssektorn. Och då kom man fram till att nej, men nu kan vi inte skriva fler debattartiklar om detta, utan nu får vi starta ett bolag och driva förskola. Och sen blev ju det en jättestor grej där sossarna sen kom med Lex Pysslingen och Carl Bildt och regering rev upp den, och det var ju en stor liksom fråga på 80-talet. Och än idag så är ju det här liksom den ganska stora, och mycket tidigare, alltså mycket journalistiska avslöjanden har ju tidigare handlat just om typ så här Filippa Reinfeldts intressen, Göran Hägglunds intressen. Så det här med Scania är ju lite en ny värld. Men är den mindre kontroversiell också?
Ja, men det tror jag man kan konstatera, en elektrifieringskommission för att vi ska elektrifiera våra lastbilstransporter är ju inte speciellt kontroversiellt. Och är ju ett förslag, det har funnits liknande förslag som har förts fram av Liberalerna tidigare. Sen om Johan Jakobsson var med och påverkade eller inte, det vet vi inte. Men det är också, jag menar, som drivs av många. Sverige, jag menar, lastbilsindustrin, Scania och AB Volvo är ju två av våra absolut viktigaste företag. Att det var så lätt för Liberalerna att få in detta i regeringens politik, ja men det beror väl sannolikt på att det här var ett förslag
som... Det låter som något som Stefan Löfven har hittat på själv någon kväll när han suttit och tänkt, hur kan vi samverka?
Ja, nej, men precis. Han har ju sitt innovationsråd där han sitter och med då bland annat Scanias vd, tror jag, ganska ofta. Och som säkert har framfört det här personligen till Stefan Löfven, det här önskemålet. Och det har säkert Volvo också gjort. Så att, för jag menar, det är ju att Sverige ska utveckla den här tekniken. Det är inte speciellt konstigt när vi har två väldigt stora företag och att vi ska gå i bräschen. Så att på så sätt är det, ja men det är klart att det är mycket mindre kontroversiellt än till exempel vinstfrågan, det skulle jag säga.
Men det där är ju intressant, för Löfven har ju precis som Sabuni gjort en stor poäng under sitt partiledarskap att han vill ha goda relationer med näringslivet, att han vill lyssna på dem. Sen har det väl inte kanske gått så bra, men...
Nej, men precis, det är ju, alltså någonstans tror jag så här, om man backar bandet lite, att alltså lobbybranschen växte ju fram. Nu är den jättestor i Sverige. Jag har inga siffror på om den är större i Sverige än andra länder. Men den är stor. Det ser man snabbt när man skannar av den, så att säga. Men det dröjde ju ganska länge innan den blev stor. Och jag tror om man i Socialdemokraternas... Alltså en förklaring tror jag kan ligga i Socialdemokraternas relation till näringslivet. Där man från näringslivets sida ganska länge upplevde att man kanske inte behövde anlita lobbyister för att påverka Socialdemokraterna. För att man kunde ringa upp finansministern och be om en ny väg. Eller man kunde be om att säga att det behövs ett nytt universitet med de här programmen, och då fick man en påse pengar.
Kungen och statsministern åker till Saudiarabien med
Men i någon mån så är ju lobbyismen en inkorporerad del i den svenska modellen som vi alla liksom omhuldar så mycket, i alla fall alla i politiken, med liksom de här goda relationerna, ett handslag. Alltså det, vi jobbar tillsammans och, så det är en gråzon där som tar vid någonstans där den svenska modellen börjar ta slut. Och så har vi i den andra änden ren korruption. Men den där gråzonen är ganska stor.
Ja, men det finns säkert de som har forskat på detta och som vet mer. Men det man ser då, framväxten när Kreab etablerades på 70-talet. Det skedde ju parallellt med att Socialdemokraterna bröt med näringslivet i och med löntagarfonderna. Och det blev fick en mycket sämre relation. Men
vad betyder detta? Nu låter det på oss som att vi är som de här politikmänniskorna som säger så här, men det här är väl ingen fara. Men samtidigt skiljer ju Sverige ut sig. Vi är mindre öppna när det gäller de här frågorna. Liksom, det finns ju PR-byråer som kan ha som sin USP att så här, vi är öppna och berättar vilka kunder vi har och gör ingenting vi inte tror på. Behöver inte det här regleras mer i Sverige?
Någonstans så är hela den här diskussionen, det framstår ju som lite yrvaket, tror jag. Och det känns lite yrvaket. Och i många andra länder så är det ju mycket mer institutionaliserat. Och det är en så naturlig del av den politiska processen. Nu har ju, när lobbybranschen har blivit så otroligt stor här på senare tid. Och ja, men det är väl ett tecken på att Sverige har blivit mer som andra. Och att det inte är längre som det var förr. Att man kan stolpa upp till Rosenbad på samma sätt. Och det är mycket mer komplext med olika, det styrs inte längre bara av ett och samma parti hela tiden och det är samma finansminister, utan nu är det väldigt mycket mer komplext politiskt system och då måste man påverka. Men så att det är, ja.
Alltså jag tror att det är lite svårt, alltså ja, det kan finnas en större öppenhet, men det är svårt att komma åt det helt. Det blir ändå till slut en förtroendefråga. Man kan prata om ett års karantän, två års karantän, men det är snart 15 år sedan Lars Leijonborg och Johan Jakobsson hade centrala formella roller i Liberalerna. Ska de vara livstidsportade från politik? Så kan vi ju inte ha det, utan jag tror att genomlysning är det bästa, och där har ju journalistiken en väldigt viktig roll att spela faktiskt, att verkligen ta med sig det här, att det här är inte allmänt känt. Det borde vara det kanske. Det borde kanske ske mycket fler sådana här granskningar så att folk får en korrekt bild av hur saker och ting går till och så, ja. Och kan man ta ställning därefter. För det, att helt reglera bort otillbörliga kontakter, det tror jag inte låter sig göras, med mindre än att vi sätter alla politiker i någon slags vakuumförpackning när de går ur ungdomsförbundet eller nej, tidigare.
Kan de inte bara börja köra buss? Sopbil som soffan i Göteborg?
Ja, kanske.
Nej, men det är ju så här, hur ska man då reglera detta, och vad är det just de här lobbyföretagen, public affairs-byråerna som är problematiska? Jag menar, kolla ut i näringslivet, många, alltså ju mer vi pratar om vinstsektorn där är väldigt mycket ledande, tidigare ledande politiker som sitter på ledande poster i de här företagen av naturliga skäl. De är helt beroende av politiska beslut. Det finns ju massa sådana exempel, alltså ta försvarskoncernen Saab som vi var inne på tidigare här. Det är allmänt känt att Göran Persson har varit lobbyist där.
Via sitt jobb
på JKL. Och suttit i indisk tv och pratat om hur inför, kanske inte miljardpublik, men många tittare, och pratat om hur förträffliga JAS-planen är. Det var säkert väldigt värdefullt för Saab, och de hade nog kanske inte fått in sin vd i den tv-kanalen. Och där sitter även nu på Saab, sitter även Willy Birksten.
Ann Wolgers är väl där.
Sebastian Karlsson är en kommunikationschef, tidigare presschef, sekreterare åt Fredrik Reinfeldt.
Ja, och andra är ju gamla, tunga sossetjänstemän.
Ja, och ska inte de, jag menar, det är ett exempel så här på ett stort, viktigt företag för Sverige, och de är helt beroende av väldigt goda relationer till politiken, eftersom det är regeringar som gör affärer med andra regeringar. Det är också ett sånt exempel, och det finns ju hur många sådana exempel som helst.
Och då har vi inte ens pratat om hela den här ideella sektorn och civilsamhället och det utbytet. Nu pratar vi bara om näringslivets lobbying, men där finns ju det här utbytet av organisationer som är helt beroende av statligt eller kommunalt eller liksom regionala pengar, och som byter personer med varandra, har sina egna politiker anställda för att fiska fler bidrag. Alltså det finns ett stort utbyte.
Jobb för oss att göra.
Det finns fler avsnitt att göra.
Jag tror att om man synar Hyresgästföreningen kan man hitta en och annan sosse där.
Det tror jag de är ganska öppna med.
Ja, det tror jag.
Men i alla fall, jag skulle ändå vilja avsluta den här diskussionen med att fråga. Kommer det här stora avslöjandet i Svenska Dagbladet påverka Liberalerna?
Alltså,
Viktor?
Ja, men alltså, på ett sätt ja, på ett sätt nej. Alltså, så här, för det första, det är ganska intressant och lite, det känns lite uppfriskande det här. Alltså, i vårt första program så lanserade ju du, Maggie, den politiska coronaskalan. Det var ett försök att liksom sätta fingret på hur lagindelningen liksom har förändrats när det enda som folk i politiken pratar om är coronasmittan. Hur folk som tidigare var fiender nu enas i kritik mot Folkhälsomyndigheten eller tvärtom i att de tycker att Sverige gör helt rätt. Det här är egentligen den första stora politiska händelsen som verkligen återställer lagindelningen i debatten till hur den var innan corona. Nämligen, det ena laget är för en borgerlig regering som lutar sig mot Sverigedemokraterna, och det andra laget är väldigt mycket emot det. Det ena laget är för januariavtalet, det andra är emot det. Och vice versa.
Och är man då...
De som är för en borgerlig regering med stöd av Sverigedemokraterna tycker att det här är helt oproblematiskt. Mm. Det här som har hänt, som Svenska Dagbladet berättar om Liberalerna. Medan de som är emot en borgerlig regering med stöd av SD tycker att det är mycket allvarligt. Det intressanta undantaget är Liberalerna själva. Det har varit väldigt svårt att, alltså, varenda mediekanal har ju jobbat på att försöka hitta de här rösterna som är djupt kritiska inom Liberalerna. Och det här, kan Sabuni sitta kvar? Det är väldigt få sådana röster som har hörts. Och det kan man ju diskutera vad det beror på. Antingen har de gjort en nykter oberoende kalkyl. Alltså så här, bakgrunden är att den partiledarstrid vi pratade om tidigare, att man vet att halva partiet eller lite mindre...
Den har liksom inte riktigt läkt på det här.
Den har absolut inte läkt, men den verkar inte blossa upp kring det här. Jag tror att en stor anledning till det är att det är väldigt få i Liberalerna som känner att jag och mina vänner är helt oberörda av kopplingar till intressen som skulle kunna misstänkas vara. Alltså, Birgitta Olsson, som är någon slags frontfigur för den andra delen av Liberalerna, hon jobbar på Prime, som är kanske den mest insyltade av alla insyltade byråer. Jo, en kort sväng nu, sen ska hon sluta flytta till USA. Men det är inte så att Erik Ullenhag-gänget i Liberalerna saknar beröring till den svenska lobbyistbranschen i alla led. Jag tror att många sitter ganska still i båten. Ska det bli en strid om Sabuni så kommer den att grunda sig i någonting annat än det här, tror jag.
Opinionssiffrorna kanske, Thomas?
Ja, precis. Jag tror att jag har själv ringt runt lite och hört mig för, hyfsat koll på vilken sida man tillhör i Liberalerna av de på ledande poster. Och precis som du säger, så hade det varit så att det fanns personer som ville utnyttja detta och såg en chans att göra det för att bli av med Sabuni, för det finns en hel del i Liberalerna som gärna skulle vilja det, då hade de gjort det. Men jag tror att de bedömer nog att de inte har den möjligheten och chansen nu, och kanske inte har någon kandidat som de skulle kunna lansera. Så att jag tror att, och partiet är ju så otroligt illa ute i opinionen att det skulle man börja skulle någon tung företrädare gå ut och skjuta skarpt mot Sabuni, då skulle det bli skarpt läge direkt. Saker skulle kunna sättas i rullning. Hur det slutar vet vi inte, men sen tror jag också att i hela den här coronakrisen, det är ett fortfarande sånt allvarligt läge att precis som att januariavtalet fortfarande lever än fast många liberalerna vill lämna det, så är det säkert samma sak med Sabuni här. Det kanske inte är rätt läge att byta partiledare just nu.
Och jag tror också att det finns en viss självförsvarsreflex som kickar in här även från de som är skeptiska till Sabuni i Liberalerna. För en del i den bild som Svenska Dagbladet lägger fram och som de som tycker att det är mycket allvarligt tar fasta på är ju att Johan Jakobsson och Lars Leijonborg på något vis skulle ha styrt och liksom lurat partiet att välja Sabuni mot bättre vetande på grund av de kommersiella intressen. Det är en ganska jobbig bild av ens eget parti, även om man står på den förlorande sidan. Det beskriver ju... slutsatsen av det är ju i princip att partiet är någon form av lealöst skämt som inte vet vad det gör.
Men är inte det lite den bilden som har suttit på Liberalerna ganska länge nu? Att det inte finns en tydlig liksom, riktning i partiet? Man vet inte riktigt, vad är liksom, Liberalernas viktiga politiska frågor? De tappar skolfrågan.
Jo, absolut, men ställ dig för den kritiken utifrån, så tror jag kanske snarare att man sluter sig lite och bara nej, så där är det faktiskt inte. Vi är inte så där meningslösa som ni säger. Nu backar vi Nyamko tills vidare. Och så.
Ja, men precis. Jag tror som ni säger, internt verkar det ju ganska lugnt än så länge. Det är ingen som verkar tycka att det här är liksom tidpunkten att utnyttja eller saken att utnyttja. Men Nej. Däremot kan man ju, det lär inte bli ett lyft i opinionen av det här just kanske.
Säkerligen inte. Å andra sidan, så det här kanske sår det där fröet till granskning av fler partiers relationer med det ena och det andra. Så det kanske jämnar ut sig med tiden. Det får väl vara det som Liberalerna får hoppas på. Ja, när ämnet lobbyism och otillbörlig påverkan kommer upp så brukar ett standardförsvar från borgerligt håll vara, men S och LO då? Socialdemokraterna och LO, den relationen, vad har vi där egentligen? Ja, Thomas, det händer grejer i LO och du följer det ganska nära. Det handlar kanske inte specifikt om påverkan, men det handlar om deras nya ordförandeval.
Ja, precis. Nej, men nu verkar det som att det är i princip klart. Nu gick ju Kommunal ut här och ställde sig bakom Susanna Gidjunsson som är handelsordförande, att hon ska ta över då som ny LO-ordförande på kongressen i juni. Och allt pekar på att det blir hon.
Och vem är hon?
Ja, hon är i... Hon beskrivs när jag pratar runt inom LO-kretsar som lite Thorvaldssons motsats. Så. Och jag tror att det är lite det, kanske där ligger också en ganska stor del av förklaringen till varför det blir hon. Hon beskrivs som lugn, resonabel, grundlig. Alltså, jag tror att
vilket toppbetyg det kommer för.
Nej, men jag ska försvara,
jag ska
försvara Thorvaldsson sen, eller jag kan göra det direkt. Jag tror så att Thorvaldsson är ju, han har ju varit mycket av en partiledare, så mer kanske än Stefan Löfven själv. Alltså det här gamla skämtet inom rörelsen att det blev fel, ja, ni vet, ah, att det skulle blivit Löfven som blev LO-bas och Thorvaldsson som blev partiledare. Ja, men det ligger ju faktiskt en hel del i det. Alltså, personligen tycker jag att Thorvaldsson är i den generation politiker vi har idag, så kanske han är absolut en av de skickligaste, topp tre tycker jag. Pallplats definitivt. Otroligt skicklig.
Väldigt liksom bra på att väcka känslor, ja, och entusiasm.
Ja. Men där i, så är det ju verkligen. Sa det tidigare att det kommer kännas nästan lite arbetarrörelsen blir lite tråkigare tror jag när han lämnar.
Och då får vi ju se vad han gör. Han kanske dyker upp på någon passande
post.
Reträttpost i kabinettet eller något.
Precis.
Men Susanna Gideonsson.
Ja, nej, men hon är, alltså det blir mindre brandtal, mindre utspel. Hon är ju mer av en facklig ombudsman än en partiledare. Så att nu kanske arbetarrörelsen får två fackliga ombudsmän som leder dem istället för en partiledare på LO.
Ja, men man kan ju säga att Karl-Petter Thorvaldssons facit är kanske inte helt upplyftande vad gäller just det fackliga.
Nej, men precis.
Det är bättre i termer av att ha varit med och säkrat ett socialdemokratiskt maktinnehav än att försvara LO-samordning och kanske till och med en sån sak som lagen om anställningsskydd.
Ja, nej, men precis. Han har ju varit mindre lyckosam som LO-bas. Det har varit otroligt splittrat inom LO. Alltså, det har varit sånt högt tonläge i LO-styrelsen, framförallt kopplat till den här LAS-frågan. Och mycket av det har ju handlat om då just relationen mellan S och LO, där många tycker att Thorvaldsson för mycket har sett till till partiets intresse. Han var ju helt, jag har skrivit om tidigare, var ju helt central i att få det januariavtalet på plats. Han hade hemliga förhandlingar med Vänsterpartiet i sidan av och sådär. Och utan Thorvaldsson och LO hade det nog inte blivit något januariavtal, trots att det januariavtalet beskrivs som det mest arbetarfientliga som presenterats i Sverige på många decennier. Och det där har ju skapat en väldig vrede. Så.
Och den tar nu ett lite mer pysande utlopp i att man väljer en lågmäld motsats till Karl-Petter Thorwaldsson.
Ja, men, att det, ja, men alltså jag tror att det blir hon är för att det har varit så splittrat och då vill man, det behövs någon som kan ena dem och dessutom så tror jag en förklaring kan vara att man ändå har löst ut den här LAS-frågan. Där har de här radikalare förbunden med Kommunal och Tobias Baudin i spetsen och SEK och 6F och alla de här som har varit stenhårda i kritiken mot LO. De tycker att LO har sålt sig och gått alldeles för mycket Svenskt Näringsliv till möte, så bara skulle ha lämnat de här förhandlingarna. Det har ju de krävt att LO ska göra. Och nu är det så att man LO-styrelse har fattat ett beslut om att man ska dra tillbaka det här förhandlingsmandatet och backa ganska, ta flera steg bakåt. Och det tror jag underlättade för henne. Hon har faktiskt stått på andra sidan. Hon har velat fortsätta förhandlingarna med Svenskt Näringsliv. Men nu har LO satt ner foten där och det gjorde valet av henne som en form av kompromisskandidat som kunde ena dem lättare. Så beskriver folk internt i alla fall.
Ja, men för det är ju intressant med just Tobias Baudin, kommunalsordförande, som ju hörs väldigt mycket. Han står ju på pressträff med Lena Hallengren i morse senast, för att eftersom han ju representerar dem som jobbar i äldreomsorgen nu, bland annat, som ju är en superhet fråga. Men han har ju varit liksom ganska bråkig och lyckats skapa mycket opinion kring när han drog in stödet till Socialdemokraterna från Kommunal, till exempel, här om året. Men kommer de, liksom, att han nu ställer sig bakom henne, betyder det att... är det ett tecken på enande eller hur ska man säga?
Ja, nej, men det, jag tror att i princip valet av henne kommer bli det kommer säkert bli i princip enhälligt, men den enda som har utmanat henne internt är ju Johan Lindholm, ordförande på Byggnads, som ju är ju mer av en bråkstak internt får man säga, och som ofta strejkar och så. Jag tror att på så sätt tror jag att för Stefan Löfvens och partiets del så tror jag att de drar en stor suck av lättnad med Susanna Gidjonsson snarare än en Johan Lindholm. Det tror jag, då hade man varit betydligt mer oroad. Men Handels då, som hon har varit ordförande för, de var tidigt ute och ströp pengabidragen till S. Och så. Sen har hon samtidigt suttit i verkställande utskott hela tiden. Det där är ju en diskussion internt, hur vettigt är det? Det har ju varit problematiskt i det här och Thorvaldsson har ju suttit med på de här mötena då när man har diskuterat januariavtalet. Förutom att han haft hemliga förhandlingar med Vänsterpartiet har ju han varit informerad hela tiden. Han har haft inblick i det här. Han har nästan i princip suttit med vid förhandlingsbordet.
Men det kommer hon också ha då?
Ja,
eller
precis.
Eller det har ju alla LO-ordförande i VU.
Precis, där är ju en diskussion internt och det finns ju de som tycker, som reser den frågan, är verkligen det här lämpligt? Jag tror att hon är ju, det kommer nog inte ske något dramatiskt där, men jag tror att den här LAS-frågan och vad som händer i den och hur Stefan Löfven löser ut den, det blir en form av test för relationen mellan LOS.
Ska vi försöka liksom bara ringa in vad det där handlar om? För det är ändå det som kommer att bli den stora saken som kan få betydelse även utanför LO och utanför relationen mellan LO och Socialdemokraterna. I all korthet, var befinner vi oss i frågan om LAS och LOs roll i den?
Ja, men precis. Det där var ju en jätteviktig punkt för Centerpartiet, framförallt, men även Liberalerna i när man förhandlar fram januariavtalet. Och vad jag förstår så var det också en väldigt viktig, de första förhandlingsomgången när man skulle försöka knäcka regeringsfrågan, då strandade det mycket på arbetsrätten. Sen lyckades de få det ett varv till, det blev mycket mer konkret. Och då handlade det då om att man dels uppmanade parterna att lösa detta genom partsförhandlingar som pågick sedan tidigare, men sen, och det här var väldigt kontroversiellt inom LO, så tillsatte man en utredning som ska presenteras nu inom ett par veckor för att sätta press på parterna. Och i slutändan så skulle man från politiskt håll då, där Centerpartiet och Liberalerna har ett avgörande inflytande över detta, kunna välja om inte de här partssamtalen om att göra arbetsrätten mer flexibel, för det är så det beskrivs i januariavtalet, den ska bli mer flexibel, betydande fler undantag från turordningsreglerna och så vidare. Om inte parterna lyckas komma fram till det, då ska man ta den här utredningsförslaget. Det som har hänt är ju att inom Socialdemokraterna runt Stefan Löfven och i LO så är man ganska chockade över vad som hittills har läckt ut från den här utredningen som verkligen går arbetsgivarnas linje. Och där sitter man nu och är stressade, och jag tror att det här är en politisk storm som kommer att dra in över oss inom ett par veckor bara.
Men just nu, alltså vi befinner oss ju fortfarande i coronans Sverige, och en av de stora förklaringarna som ges, åtminstone från politiskt håll, till att det har kommit in så mycket smitta på äldreboendena är ju otrygga anställningar och i hemtjänsten, och att det är så många människor som kommer och går. Det känns ju inte som rätt tid riktigt för Centerpartiet och Liberalerna att driva det här så hårt, eller?
Alltså, de själva verkar ju tycka det. Jag såg att Nyamko Sabuni var ute och hade motsatt tolkning. Hon fick ju frågan om har coronakrisen gjort januariavtalet överspelat. Ja, delvis tyckte hon, men det var väldigt viktigt att fortfarande reformera arbetsmarknaden och bostadsmarknaden.
För att företagen behöver
det. Men däremot har familjeveckan blivit överspelad. Det vill säga Socialdemokraternas förslag i januariavtalet.
Det kan man väl hålla med om, som har varit hemma när man är hemma med sina barn.
Jag tror det. Men jag pratade precis på vägen in här med en ledande...
Nej, men från Centerpartisterna har ju snarare signalerna kommit att, okay, just som du sa, det är ännu viktigare att göra det lättare och byta personal.
Men tycker företagen det också?
Alltså så här, jag tror att det beror på vilka man frågar, men generellt så, framförallt i de större företagen, industrierna, de som Socialdemokraterna gärna har goda relationer med, där är det ju inte så viktigt. De tycker inte att det här är en central politisk fråga. Det hamnar ganska långt ner på önskelistan när det gäller när man får önska saker. Medan det, om du skulle fråga småföretagare och så, där i Småland, då tror jag att
de skulle svara att det är viktigt. Men kanske framförallt det jag tänker timingmässigt är väl att det kanske är lite svårt att sälja in det till allmänheten när det finns en pågående stor diskussion om att liksom otrygga anställningar är en anledning till att det har gått så dåligt.
Å andra sidan kanske det aldrig finns ett så bra politiskt läge, tror jag, att skulle kanske en centertänkare säga. Nu har vi ju det här avtalet med Socialdemokraterna. Vem vet när ett sånt tillfälle i politiken öppnas igen? Får man inte igenom det här den här mandatperioden, då kan det nog vara ganska rökt. Jag tror att man resonerar så.
Ja, nej men precis. En rolig parentes i sammanhanget är, om man ska föra tillbaka diskussionen till Johan Jakobsson, är att han inför valet 2014 faktiskt gjorde en rapport som då var på något sätt på uppdrag till Jan Björklund. Den här skulle i alla fall hamna på Jan Björklunds bord. Det här var sommaren 2013, som handlade just där man analyserade regeringsfrågan åt Folkpartiet, och där då, det handlade bland annat om då värnskatten och arbetsrätten. Med vilket parti har Folkpartiet, som de då hette, störst möjlighet att få igenom sin politik? Satt Johan Jakobsson och funderade över och skrev en rapport om. Och då var slutsatsen från Johan Jakobssons sida, som då också var på Nordic Public Affairs, att ja, det där kan man nog lika gärna få igenom med Socialdemokraterna, vilket visade sig ganska korrekt.
Det var ju sant.
Man förstår att Sabuni lyssnar på Johan Jakobsson, med andra ord. Verkställande utskottets sammanträde har nått fram till den obligatoriska punkten övriga frågor. Och där har vi unga inslag idag, eller ett ungt inslag i alla fall. Benjamin Dosa, Moderaternas ungdomsförbundsordförande, meddelade i veckan att han lämnar politiken i samband med nästa stämma. Han slutar som ordförande och ska göra någonting helt annat. Maggie, bakgrund till denna ganska ovanligt framträdande ungdomspolitiker.
Ja, men verkligen. Benjamin Dosa har ju liksom gjort allt från att stå utanför riksdagen med en hög skor och en flaska ketchup för att få Annie Lööf att äta upp sin sko.
Och kampanjer. Också skylten lita aldrig på en folkpartist, kom jag ihåg.
Till att liksom vara en otrolig liksom maktfigur på senaste moderatstämman, där ju han och MUF liksom genom ett väldigt aktivt arbete fick igenom väldigt mycket politik som partiledningen kanske inte var så sugen på. Det går ju upp och ner bland de svenska ungdomsförbunden hur liksom mycket, hur framträdande ordföranden de lyckas ha och hur mycket de lyckas få igenom. Och Benjamin Dosa har väl liksom höjt ribban lite för alla, känner man.
Vilket ledde till en första plats på tidningen Expressens lista över de mäktigaste under 30 i svensk politik här i vintras.
Just det. Det såg man ju också på reaktionerna när han slutade. Från alla håll kom det ju liksom uppskattande att han har varit en person som har...
Men alltså, till och med har det varit så i Moderaterna att det har liksom varit, man har tyckt det var lite besvärande, man har skruvat på sig lite i Moderaterna för att det har varit så mycket så att, ja, vem är det egentligen som styr Moderaterna? Benjamin Dosa gör ett utspel och sen så några dagar senare, en vecka senare, så gör Ulf Kristersson det. Så att han har ju varit, och han har ju också varit, nej men, i hela den här den partiledarstriden som var, så pekades ju han ut av en hel del som väldigt central i det när Nanna Kinberg Batra petades. Han har haft ett enormt inflytande i Moderaterna.
Ja, och MUF har ju, alltså om man jämför med de andra ungdomsförbunden, så har ju stadgemässigt MUF ett väldigt starkt inflytande, för att de får ju ombud på M-stämman utifrån hur många medlemmar de har. De har väldigt många medlemmar, så ibland så är de liksom en femtedel av stämmans ombud. Så ser det inte alls ut för SSU. De har liksom några enstaka ombud, och sen måste de liksom komma in via distrikten, och därför blir de aldrig samma typ av maktfaktor. Dessutom så har MUF enligt stadgarna rätt till representation i liksom alla styrelser på alla nivåer, vilket också ger ett väldigt stort inflytande för den som liksom har kunskap och förmågan att utnyttja det. Och det har ju också i MUF de senaste åren, alltså vad är det, liksom de senaste 10-15 åren, varit väldigt mycket strider om vem som ska leda det där ungdomsförbundet, just för att de är en maktfaktor.
Blir det nu också då?
Jag har ingen insight på detta faktiskt, men jag skulle liksom, det skulle förvåna mig mycket om det inte blev det. Benjamin Dosa kom ju själv till genom att utmana den tidigare ordföranden, och satte då upp som mål att liksom läka de här interna striderna som har varit i MUF, som nästan påminner om de gamla SSU-striderna. Om man har lyckats med det vet jag faktiskt inte. Det blir väldigt intressant att se vad som kommer nu när det ska tillsättas en ny.
Vi följer utvecklingen, som det heter. Men jag tycker det är en intressant liten pandang till vår diskussion om lobbyismen också här. För den frågan som verkligen har givit Benjamin Dosa sitt liksom breda genombrott och kanske gjort att de uppskattande orden kom från lite oväntat håll här nu när han slutade, det är ju faktiskt hans kritik mot välfärdsföretagen. Särskilt friskolebranschen. Han har brutit en borgerlig konsensus där lite grann, och som har funnits i decennier, och kommit med en ganska skarp kritik.
I en artikel med Annie Reuterskiöld, tror jag faktiskt, första gången.
Se där. Dock inte från något vänsterperspektiv, utan snarare från ett så här högerliberalt perspektiv, att det här är företag som är beroende av staten, är inget bra. Det är en ny tankebana som är potentiellt ganska omvälvande om den får fäste. Det får vi se om den får det. Klart i alla fall att den är ovanlig, den är obekväm i partiet. Alltså särskilt Moderaterna och Liberalerna är ju rätt genomsyrade av kopplingar till just den typen av aktörer. Alltså Stockholmsmoderaterna, som Dosa kommer från, har ju varit helt ledande när det gäller privatiseringar och välfärden. I hans partikamrat i Stockholm, Ulla Hamilton, som var borgarråd i Stockholms stad tidigare, hon är chefslobbyist för friskolebranschen. Så man kan tänka sig att det har fått en del att skruva
du
på sig.
Du tror att det är därför han får gå?
Nej, det tror jag inte. Men jag tycker att det sätter lite fingret på varför vi ägnar så här många minuter åt att prata om honom.
Och där just i den frågan har inte Ulf Kristersson följt efter än så länge.
Det kan man säga. Men det ska bli intressant att se vad Dosa gör nu, tycker jag. Därför att han har ju gått ut hårt, och det har han pratat om tidigare också, att han ska minsann inte vara yrkespolitiker, och han är skeptisk till det här med liksom för nära koppling mellan näringsliv och politik. Så han kan ju inte gärna börja jobba på Nordic Public Affairs här.
Det är ju många som pratar om honom som en framtida partiledare för partiet, så han kanske bara ska gå ut och backpacka lite i Asien och sen komma tillbaka. Ja. Nej, man kan inte göra det nu.
Nej.
Det här mötet förklaras härmed avslutat för idag. Det här var verkställande utskottet, och Thomas Nordenskiöld var med, Viktor Bartkron var med, jag heter Maggie Strömberg, och vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.